och Rut och följs framåt kvällen av minskad molnighet. Temperatur omkring 15-20 grader i söder och 5-10 grader i norr, lägre i fjällen. Producent för sändningen Emil Östman, och nu så blir det sport.
För pågår just nu P4 gör Sportextra där det är skrälläge i den allsvenska fotbollen. Bottenlaget Sirius har en 3-1-ledning mot topplaget AIK i den andra halvleken. Beachvolleyduon David Åhman och Jonathan Helvig vann helgens världstortävling i Ostrava. I finalen mötte de norska duon Mål Sørum som faktiskt inledde starkast, men svenskarna lyckades vända och vann både tredje setet och andra, vilket säkrade segern. Svenska höjdhoppstalangen Engla Nilsson har inlett sin utomhussäsong i Polen idag, och hon gjorde det med besked. Hon vann på höjden 1,91 efter felfri hoppning och passade på att ge sig på ett nytt personligt rekord. Höjde ribban till 1,93 och klarade på första försöket. Skön start för Engla Nilsson som vann brons på EM i mars. Så påminner vi om golfen. Maja Stark är i ensam ledning inför kvällens sista runda av US Open-golfen, årets andra major.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 6. Och vad väntar då här i P1 denna timme? Jo, redaktör Magnus Berg fortsätter att botanisera i humorarkivet på Sveriges Radio 5 i 7. Cecilia Schavar om Trumps tullkaos i USA-podden om en halvtimme. Och nu närmast medierna, som den här veckan bland annat handlar om public service-chefernas retorik kring den nya public service-propositionen. Programmet sändes första gången igår.
Mediebråket över Östersjön. Expressen publicerar film från finska skoldådet och får bredsida från finska medier.
Jag vill hävda att Expressen har sitt vett kvar.
Utredningen om utrikespolitiska institutets Mellanöstern-chef Rospe Persi blev klar i veckan. Vilket ljus sätter den TV4s publiceringar i?
I vår granskning har vi varit väldigt tydliga med vad vi vet och vad vi inte vet.
Liten höjning av anslagen. Ändå ramaskri från public service-cheferna. Vi tittar närmare på hur public service-propositionen tagits emot.
Det här tycker jag att det finns ett ansvar också, att hur man uttrycker sig.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Att gärningsmän i våldsamma dåd vill använda medier som ett verktyg för att nå ut med sitt budskap är inte ovanligt. I finska Birkala skedde i förra veckan just en sån händelse när en 16-årig knivbeväpnad kille gick in i sin skola och högg 3 yngre tjejer. Innan attacken skickade han ett manifest till kvällstidningen Iltalehti med sina planer. Gärningsmannen filmade sig själv inne på en skoltoalett precis innan attackerna skedde och la ut klippet i sociala medier. Ett filmklipp som de flesta avstod från att publicera. Men inte alla.
Vi diskuterade det här hemma med mina tonårsbarn. Och så kom det fram att de har sett då den här filmen på den misstänkta som förberedde sig inne på skoltoaletten. Och eftersom den har lagts ut på TikTok.
Ingemo Lindros är ledarskribent på finska Huvudstadsbladet.
Och då kollar jag att jaha, det är Expressen som har lagt ut den.
Här filmar 16-åringen sig själv innan skoldådet i Finland. Han byter om till svarta kläder och sätter på sig balaklava på en av skolans toaletter. Sen går han ut och knivhugger 3 flickor under 15 år och filmar allt.
Ja, svenska Expressen valde att publicera klippet i en artikel och i sitt TikTok-flöde. Det är alltså en film som gärningsmannen filmat av sig själv strax innan attacken. Gärningsmannen bad också på sociala medier att någon skulle spara videon och skicka den till honom när han kommer ut från fängelset. På en pressträff som polisen höll strax efter dådet så uppmanade de medier och privatpersoner till att inte sprida det här klippet vidare. De menade att risken fanns för att fler skulle inspireras till liknande dåd. Det här var en uppmaning som finska och internationella medier alltjämt följde.
Jag tänkte att speciellt den här kombinationen av att det där kvinnohatet kom fram i den här videon och att den lades ut med det här. Det blir ett våldsförhärligande budskap trots att man inte säger det rakt ut. Men det blir så eftersom det här är just den här liksom, den formen av märkliga hjältebild som den här gärningsmannen ville få uppmärksamhet på.
När tidningen Iltalehti fick manifestet och filmklipp som gärningsmannen skapat innan attackerna så kontaktade de omedelbart larmcentralen. Polisen hann till platsen på några minuter, men gärningsmannen hade då hunnit knivhugga 3 tjejer under 15 år. Alla 3 klarade sig utan livshotande skador. Inte heller Iltalehti, som är Finlands motsvarighet till just Expressen, valde att publicera några klipp från gärningsmannen.
De bedömde att det som kallas så här i mediediskussioner för allmänhetens rätt att få veta ändå är ett mindre intresse än det som riskerar att bli konsekvenserna.
I en kolumn skriver Iltalehtis nyhetschef att de inte ville gå gärningsmannens önskan till mötes och bli en del av hans plan i att sprida sitt budskap.
Det var ju en önskan om maximal uppmärksamhet.
Vad kan bli konsekvenserna, tänker du, av att ett mediehus är med och sprider den här typen av filmer?
Det har faktiskt varit ett par knivdåd också efter det här i mindre skala, men ändå. Så att bara på en vecka så skedde det 3 knivhuggningar på olika ställen i Finland. Det är ju svårt att veta om en direkt koppling, men i varje fall så ser man ju ofta att alltså det här någon form av copycat-fenomen enligt forskarna.
Ja, Ingemar Lindros reagerade starkt på Expressens val att publicera filmklippet och skrev i veckan en ledartext med rubriken "Är ni från vettet, Expressen?"
Jag vill hävda att Expressen har sitt vett kvar.
Claes Granström är chefredaktör och ansvarig utgivare på Expressen.
Men vi vill ju publicera så mycket som möjligt och berätta allt som går om de stora nyhetshändelser som sker. Bilder och den här typen av material är en extremt viktig del av det.
Polisen i Finland, de uppmanade ju på en pressträff till att inte sprida något filmklipp från den här händelsen. Varför gick ni emot deras uppmaning?
Ja, alltså, att polisen i Finland inte vill att bilderna ska spridas är ju en sak. Men vi följer ju inte de juridiska processerna eller myndigheterna på det sättet. Vi drivs ju av våra egna publicistiska ambitioner.
Men jag tänker, går ni inte lite i gärningsmannens ledband här i exemplet med Finland när han så uppenbart vill söka mediers uppmärksamhet?
Det tycker inte jag. Återigen, den diskussionen den finns ofta. Finns det ett väldigt stort allmänintresse så väger det också väldigt, väldigt tungt. Och det är ju den analysen man behöver göra.
Hur ser du på den risken att spridandet av videon kan inspirera till liknande attacker?
Ja, man behöver naturligtvis ha med sig den risken. I den andra vågskålen ligger det journalistiska uppdraget och allmänintresset för den aktuella frågan, vilken den må vara. Och det är den typen av bedömning som vi gör.
Oavsett vad polisen uppmanar till så ska väl medier kunna vara fria och ta sina egna självständiga beslut?
Jo, det är ju absolut så.
Ingemar Lindros på Huvudstadsbladet igen.
Men oberoende av varifrån det budskapet kom att sprida inte det här, så tänkte jag att det är någonting som många kan hålla med om. För att man kan också fråga vad det journalistiska värdet är.
Ingemar Lindros tycker sig se en skillnad mellan finsk och svensk medierapportering.
Jag har bott i bägge länder också, så jag följer ganska mycket. Och det är mycket mer fokus på brottsrapportering i Sverige. Det har kanske inte den alltså så stor samhällelig betydelse att rapportera om de här enskilda händelserna. Ja, det blir lite frostande i svensk rapportering.
I veckan kom Utrikespolitiska institutets utredning om chefen för Mellanösternprogrammet, Rospe Persi. Det var i vintras som TV4 berättade att det fanns kopplingar mellan Persi och ett iranskt påverkansnätverk. Det här ledde efter en hel del om och men till att Utrikespolitiska institutet drog igång en stor utredning. Och i veckan presenterades den alltså. Den stora anklagelsen i grunden här, att Rospe Persi på något sätt skulle vara styrd av Iran, ja, den frias han ifrån i utredningen. Men det är en motstridig bild. För samtidigt får han även skarp kritik i rapporten och lämnar nu sitt uppdrag på Utrikespolitiska institutet. Så frågan är, vad säger rapporten egentligen om TV4s publiceringar från i vintras? Reporter här är Erik Petersson.
Jag tycker det var en intressant utredning.
Aina Jutterström är redaktionschef på TV4 Nyheterna.
Den kommer väldigt tydliga slutsatser och framstår därmed för mig som oberoende. Den kom kanske med lite mer långtgående slutsatser än vad jag hade förväntat mig. Och för mig framstår det som ganska uppenbart att det är till följd av den här utredningen som han också väljer att sluta eller får sluta sitt jobb som chef för Mellanösternprogrammet på UI.
I vintras publicerade TV4 alltså en rad inslag om de här kopplingarna.
Våren 2014 bildas en grupp på initiativ av en iransk toppdiplomat med täta band till landets dåvarande utrikesminister Javad Zarif.
Det handlar om en mejlläcka som tidigare även publicerats av den Londonbaserade oppositions-tv-kanalen Iran International och den amerikanska sajten Semafor.
Dokumenten visar också att Persi haft direkt kontakt med iranska toppdiplomater och att utrikesminister Zarif varit involverad i diskussionerna om nätverket.
Persi har aldrig nekat till att han varit med under mötena med iranska företrädare som inleddes i samband med kärnvapenförhandlingarna 2014-2015. Han har hela tiden pekat på att den här typen av kontakter varit viktiga för honom som forskare och analytiker. Även vi på medierna gjorde inslag om det här i vintras och intervjuade då både Rospe Persi och TV4.
Jag tycker det är en usel granskning och de har ju mångt och mycket undvikit att ta upp allt det som komplicerar bilden och nyanserar den. Och då framstår ju allting som väldigt suspekt.
Tycker du utredningen förändrar den bild ni gav i och med era publiceringar tidigare i år här i vintras?
Nej, inte alls. Tvärtom tycker jag att de slår fast ganska exakt vad vi kom fram till i vår granskning. Dessutom, som jag sa, går lite längre. Och dessutom slår fast att det här då, vilket rapporten går väldigt grundligt in på, går i strid med UIs egna regler och intressen. Vilket ju inte heller var något som vi grävde så jättedjupt i. Exakt vad deras metodkrav är och sådär. Så att, nej, jag tycker väl att den slår fast det vi sa. Och sen så tycker jag att den gör lite mer än så också.
Den hårdaste anklagelsen som mot Rospe Persi som finns i era publiceringar är ju ändå att han är del av ett påverkansnätverk. Att det friar ju faktiskt den här rapporten honom från ganska entydigt.
Ja, det blir ju väldigt mycket ord här. Påverkanskampanj vet jag inte om någon sa. Utan det är ett sätt för Iran att påverka bilden av det landet, den staten och det styret i väst. Ja, det är därför de har initierat det här nätverket. Han var med i det nätverket. Att det betyder att han är styrd eller orkestrerad? Nej, det behöver inte göra. Men det stämmer att han friar från de här sakerna. Det har vi gjort tydligt i vår rapportering nu om vår rapporten. Vi har varit väldigt ivriga att få tag i den här rapporten och vi har liksom aldrig varit... det här har aldrig handlat om en personlig jakt på honom, utan vi har varit beredda att med öppet sinne liksom, utan prestige verkligen ta in vad den säger. Och vi gick ju också på pressmeddelandet i första skedet, för vi ville vara först på det här. Och då sa vi också, han frias. Det var vår push i appen. Liksom. Så att, ja, den biten är vi tydliga med. Det betyder inte att jag nu tycker att det här på något sätt går emot vad vi rapporterade.
TV4:s första publicering om det här har rubriken Iran-expert Rosbe Parsi kopplas till påverkansnätverk. Men man intervjuar även flera experter som får reagera på uppgifterna.
Han menar att Parsi med sitt agerande riskerar att framstå med dubbla agendor.
Vi blir manipulerade och därmed är det ju en del av en påverkanskampanj gentemot oss.
Och i intervjun med TV4 får Rosbe Parsi följande frågor av reporten.
Han menar att du kan ha agerat som en inflytelseagent i att manipulera budskapet för den svenska lyssnaren.
Men för till exempel då en säkerhetsexpert säger rakt ut liksom de här kopplingarna kan ses som en del av en påverkanskampanj. Även om ni liksom inte skriver det i en brödtext så tror jag att liksom alla som tog del av de där publiceringarna, det är den frågan de publiceringarna ställer är ju, är den här personen styrd av Iran? Där är ju liksom två utredare som nu tittat på det här materialet, tittat på era publiceringar och alla andra publiceringar och säger så här, vi har ingen anledning att tro att det är så.
Nej, det säger vi ju nu också. Och vi sa det inte då, så att jag känner mig nog rätt trygg med det. Sen förstår jag vad du säger, att människor kan tolka in, de läser snabbt, de har något citat, de ser någon rubrik. Absolut, så är det ju. Men i vår granskning har vi varit väldigt tydliga med vad vi vet och vad vi inte vet. Och han, glöm inte att han också var intervjuad i vår granskning och fick säga precis det här, nämligen att han hade sina skäl att vara med. Han tyckte att det gynnade hans forskning. Han var oberoende. Det var inte som att vi dundrade ut det här utan att låta honom försvara sig.
I utredningen får Parsi även hård kritik. Dels skriver utredarna att de noterat att Parsi citat haft förhållandevis lite att säga om den bekymmersamma utvecklingen i Iran och att han ägnat liten uppmärksamhet åt terrorn, förtrycket och den bristande respekten på mänskliga rättigheter. I utredningen pekar man också ut att en av de organisationer som Parsi var med och drev hade tydliga politiska förtecken, då den syftade till att främja ökad förståelse och interaktion mellan Iran och europeiska länder. Parsi hade informerat Utrikespolitiska institutet om den här organisationen. Men i rapporten får både UI och Parsi kritik. Parsi för att han borde varit tydligare och mer transparent kring sina kontakter. Och UI för att man ägnat så, citat, förstrött intresse åt den här organisationen. Vi har varit i kontakt med Rosbe Parsi, men han har tackat nej till intervju den här veckan. En annan knäckfråga har varit finansieringen. I vintras sa Rosbe Parsi, bland annat till oss här på medierna, att de här mötena finansierats av brittiska utrikesministeriet. Och det här kan rapporten bekräfta. Men inte under åren 2014-2015 som Parsi sagt, utan mellan 2017 och 2020. Detta kallar rapporten för missvisande.
Rosbe Parsi lämnar Utrikespolitiska institutet i kölvattnet av vårt avslöjande att han deltagit i ett påverkansnätverk som initierats av regimen i Iran. Institutets egen utredning hittar inga belägg för att Parsi varit styrd.
Rapporteringen om det här har i veckan varit omfattande i TV4. Deras första flash tog fasta på att Rosbe Parsi friats av utredningen. Men i flera inslag har det också varit vad man skulle kunna kalla för små glidningar. I rapporten skriver utredarna att de, citat, inte funnit något stöd för påståendet att Rosbe Parsi skulle ingått i en av Iran orkestrerad påverkansoperation. Men flera gånger låter det så här när rapporten sammanfattas i TV4-nyheterna.
Tekniskt så ja, han frias, men det står ju inte i den här rapporten som har gjorts av de här utredarna att han frias specifikt, utan de har inte kunnat hitta bevis för att Rosbe Parsi ska ha varit med i en påverkansoperation som har styrts från Teheran då, som vi har publicerat. Och kunnat...
Jag ser ingen jätteskillnad mellan de formuleringarna. Och jag vill, det är verkligen inte för att tjafsa emot som jag säger det. Jag är inte helt med på hur du menar. Och jag tycker att man kan säga så.
Ja, men det är ändå frågan om att, så att säga, hur man rapporterar
vad utredningen kommit fram till. Och det jag tycker är rätt tydligt av utredningen är att här är det liksom två personer som då lagt liksom 9 veckor, de är väldigt initierade i den här världen, intervjuat 60 personer. De tittar på dem och finner inget stöd för det påståendet.
Mm.
Det ni rapporterar är att de inte kunnat hitta något bevis för att han skulle ha varit med.
Okay.
Det lämnar ju liksom en lucka för att, ja, men, för att det kanske fortfarande är så.
Ja, och då är jag tillbaka där vi började. Att jag tycker att det blir semantik även där. Just det här med att vara styrd av eller del av en påverkanskampanj behöver ju inte vara samma sak som vara del i ett nätverk där andra har som syfte att påverka.
Givet att så mycket handlar om detaljerna här, om man liksom så i flera delar väljer hårdast möjliga tolkning, finns inte en risk att helhetsbilden blir lite missvisande då?
Jag tycker inte att vi har valt hårdast möjligaste tolkning. Jag tycker verkligen inte det. Som sagt, det första vi gick ut med var huvudbudskapet i pressmeddelandet, nämligen att han frias. Och det får hans chef säga i första meningen i vårt inslag om saken också. Det tycker inte jag är att ha hårdast möjligaste tolkning. Då hade inslaget sett ut på ett helt annat sätt.
Nästa år går public service in i en ny tillståndsperiod som sträcker sig fram till 2033. Och förra veckan på en pressträff presenterade Tidöpartierna sitt förslag på förändringar i inriktning och finansiering. Det var egentligen inga stora överraskningar. Det mesta har varit känt sedan ett år tillbaka. SVT, SR och UR kommer få lite mer pengar än tidigare. Budskapet är att alla partier fortfarande är överens om att public service ska vara stort och starkt. Det politiska bråket handlar mest om nyanser. Goda nyheter för programbolagen, kanske du tänker. Nej, då får du tänka om. Från public service-cheferna målades istället mörka hotfulla moln upp på horisonten. Det är allvar nu, är deras budskap. Freddy Rammel är reporter här.
Välkomna till dagens pressträff. Idag har regeringen fattat beslut.
Det är slutet av maj och kulturminister Parisa Liljestrand och hennes Tidö-kollegor presenterar regeringens proposition om public service framtid.
Den här propositionen är ju resultatet av ett arbete som har pågått under lång tid redan.
I SVT Nyheters direktsändning kommenterar kulturnyheternas redaktör Per Andersson vad man ska ta med sig från den här timmen.
På det stora hela tycker jag budskapet idag till public service-företagen, till svenska folket som tar del av dem, att vi fortsätter som tidigare. Sveriges Television och Sveriges Radio ska fortsätta höra till de stora dominerande företagen i media.
Innan betänkandet kom för ett år sedan så var det många som frågade sig hur stort inflytande public service-kritiska partier som Sverigedemokraterna skulle få över propositionen. Skulle uppdraget förändras och bli smalare och vassare? Skulle finansieringen skäras ner radikalt? Men... och det har vi vetat länge nu. Så blev det ju inte.
Så nu verkar ju den idén verkar ju vara helt lagd i frysboxen. Den är borta helt enkelt. Den lever inte längre politiskt. Liksom.
Här har vi honom. Per Andersson, kulturredaktör på SVT.
De strax över 9 miljarderna till public service ligger ju kvar. Och det tycker jag är en viktig sak att förmedla till allmänheten. Liksom. Jag tycker det är korrekt och riktigt som journalist att säga att det handlar om nyanser i finansieringen. Det här handlar inte om en nivåsänkning som den man hade i Danmark där man kapade bort en femtedel av budgeten på ett bräde, utan det man fightas om i Sverige är takten på uppräkningsgraden.
Efter presskonferensen, när man just hört Per Andersson säga att finansieringen ligger kvar på samma eller till och med högre nivå, och att politikerna verkar överens om att public service ska fortsätta vara stort och starkt, kom reaktionerna från public service-bolagens chefer. Och där var det annat ljud i skällan.
Jag har ju varit ganska tydlig redan från början att om det här förslaget blir verklighet så kommer det innebära en stegvis nedmontering av Sveriges Radio.
Sveriges Radios vd Silla Bänke pratade om en nedmontering och gav exempel på vilka konkreta konsekvenser det här kommer få.
Det kommer att för vår del saknas ungefär 3,4 miljarder kronor över de här 8 åren. Det är ungefär 400 miljoner kronor om året. Vad är då det? Ja, men det är ju som att i princip ta bort hela Ekot och 4 lokala kanaler.
Från Ann Lagercrantz var budskapet också kärvt.
Det medför stora konsekvenser för SVT och vi kommer stå inför stora rationaliseringar.
Vad tänker du om den diskrepansen mellan vad man som journalist kan säga om den här propositionen för att förhålla sig till uppdraget om oberoende opartiskhet och hur ni uttrycker er?
Och det är ju helt sant som Per Andersson och andra säger att vi får en uppräkning.
Ann Lagercrantz, vd för SVT.
Som är ungefär i nivån med det vi fått tidigare. Men beredskapen kostar och det utökade uppdraget kostar.
Ja, det är det här som är den springande punkten i de verkställande direktörernas molokna reaktioner. Kostnaderna de kommande åren kommer öka mer än ökningen av budgeten. Det handlar både om lönekostnader men också ett utökat beredskapsuppdrag i och med det skärpta säkerhetsläget i världen.
Vi får ett utökat uppdrag som är fint och rimligt för svensk beredskap, men det är inte finansierat. Det är klart att det här kommer gå ut både över en svensk produktionsbolagsbransch, över personal och publik, men vi gör ju allt vad vi kan för att SVT ska fortsätta vara starkt och viktigt.
För den utomstående som känner en viss förvirring och kanske upplever att det är väl gnälligt från chefernas håll, med tanke på den verksamhet som ni är chefer för, någonting som finansieras av allmänheten så att säga. Vad vill du säga till dem?
Att jag inte är det minsta gnällig. Jag älskar public service, jag älskar det här uppdraget. Men jag har också att peka på konsekvenserna. Och här får vi ett utökat uppdrag som inte är finansierat. Och skulle inte jag säga det så skulle inte jag heller vara uppriktig. Men jag är också mån om att faktiskt lyfta det i propositionen som är bra.
Utifrån ett medborgar- och avgiftsbetalarperspektiv så tror jag att det kan vara lite svårt att hänga med i svängarna och förstå orden om nedmonteringar och stora besparingar och effekten av dem. Samtidigt som det ju de facto handlar om att det ska tillföras mer pengar. Förvisso inte lika mycket som man har önskat och inte lika mycket som lönerna stiger. Men trots allt är det mer pengar.
Martin Ahlqvist, vice ordförande i Publicistklubben.
Här tycker jag att det finns ett ansvar också att hur man uttrycker sig.
Men vad tänker du då om argumenten som de presenterar som är så här? Vi har en osäkrare omvärld och vi har ett speciellt ansvar beredskapsmässigt.
Det kan jag tycka är den högsta ledningens uppgift att ha den kreativiteten. Att komma på den typ av lösningar. Det är ett krav man lägger på ledningar i alla företag. Om intäkter som inte stiger riktigt lika så mycket som man hade önskat hade inneburit en katastrof och en nedmontering, då hade väl i princip alla svenska dagstidningar redan varit nedmonterade idag. För där pratar vi inte om att man får lite mindre intäkter, utan det är intäkter som kraftigt minskar och ibland nästan försvinner.
Sveriges Radios ledning, vd:n Silla Bänke och stabschef och ställföreträdande vd Gabriel Byström har gått längst i sin retorik. Medan Ann Lagercrantz på SVT inte vill lägga fram några hypoteser för att det är för tidigt att säga, så ger SR rikligt med exempel på vad som kan komma att hända de närmsta 8 åren. I ett blogginlägg skriver de att sannolikt kommer 300-400 tjänster försvinna. Pengarna som saknas motsvarar hela Ekot, 4 lokala kanaler eller hela P3, all kultur, hela orkestern och kören och vetenskapsredaktionen.
Det är nästan som att ni i er text i Sveriges Radiobloggen i princip använder programverksamhet och kanaler i hela företaget för att exemplifiera konsekvenserna. Alltså, är det verkligen rimligt att göra det i ett så här tidigt skede?
Det innebär ju inte att det är där vi kommer att spara.
Gabriel Byström, ställföreträdande vd, Sveriges Radio.
Men man måste för illustrativt se vad motsvarar en besparing av den här arten. Ja, men det motsvarar följande. Det går inte att tro att man kan spara så här kommer det kostnader så här mycket utan att det får stora konsekvenser, även för utbudet.
I länder som Danmark har man skurit ner kraftigt i public service. Och tittar man över Atlanten till USA så vill Trump sluta finansiera public service helt. Och i Sverige kommer alltså budgeten bli lite högre än vanligt.
Retoriken är liksom, det är allvar nu, allvarliga konsekvenser. Alltså är det inte att ni ropar varje lite grann innan det faktiskt har hänt någonting på riktigt liksom?
Ja, men om det saknas 3,5 miljard kronor, då behöver vi förklara att det kommer att få konsekvenser. Jag ser vad som händer och vi ser vad som händer runt omkring oss i Europa. Men i Sverige kommer det saknas här mycket.
Men ni har inte haft några politiska alternativ väl? Alltså de två förslagen som ligger på bordet motsvarar ju inte det ni behöver. Det finns ju inget sånt politiskt alternativ.
Fast det här är ju inte en diskussion om politiska alternativ. Det här är en beskrivning av vilka konsekvenser det förslag som ligger på bordet kommer att få. Om de prognoser som Sveriges Radio har tittat på just nu, om de slår in.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Johan Hörnqvist ljudmixade dagens avsnitt. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Hej alla kära USA-podden-lyssnare. Det är fredagen den 30 maj idag, avsnitt 590. Jag heter Cecilia Schavar och med mig direkt från de Förenta Staterna har jag Roger Wilson på västkusten.
Ja visst, hallå hallå.
Hallå kära du. Och med från andra sidan landet i Boston på den andra kusten finns vår utsända Peder Gustafsson.
Precis, här sitter jag.
Så fint att höra era röster. Jag är uppe i norr i Hälsingland, men jag är väldigt glad att få fredagspodda med er medan Sara Stenholm vilar sig lite denna lång helg. Och vi allihopa, trots att vi är långt ifrån varandra, sitter just nu i en tull berg- och dalbana, känns det som, med alla de olika beskeden senaste veckan. Det har ju varit en följetong, inte bara senaste veckan, utan de senaste månaderna med Trumps tullar. Det har gått upp och ner och hit och dit. Men man får väl ändå säga att natten till torsdagen så kom det största bakslaget hittills för president Trump när en federal domstol meddelade att de mest svepande tullarna som han infört är olagliga och måste stoppas. Men Roger Wilson, bara ett dygn senare ungefär i natt så kom en ny vändning när en appellationsdomstol då beslutade att tullarna visst kan fortsätta i väntan på fortsatta juridiska processer. Vad är det som gäller just nu då, om vi bara ska börja där?
Just nu så gäller egentligen allting som det var tidigare. Alltså generella 10% tullar för de flesta länder som USA handlar med. Specialtullar på stål och aluminium på 25% och även tullar på bilar och bildelar. Vissa bildelar producerade i utlandet på 25% med specialregler för Mexiko och Kanada. Importen från Kina har ju varit uppe i tullar på så mycket som 145%, men efter en överenskommelse så är de nu nere på 30%. Det är vad man lägger på i tullavgift för varor från Kina. Det är en tillfällig sänkning i 90 dagar. från och med den 14 maj. Men även här har Donald Trump då varit ute nu och angripit Kina för att man inte följer de regler man kom överens om när det gällde den här tillfälliga sänkningen i 90 dagar. Och det finns ett dokument på New York Times där man följer den här tullföljetongen dag för dag, steg för steg. Det är många poster i det där dokumentet, för att Trump har ju också en vana att han gärna går ut offentligt med planer på tariffer och tullar, och sen så tar det ytterligare en tid innan de genomförs. Och sen har vi då också ett mönster där man då pausar eller drar tillbaka de utspel eller de tullar som genomförts för att då fortsätta med förhandlingar med större delen av världen. För det är ju så att tanken är att varje enskilt land som USA handlar med och EU som klump då ska komma överens med i ett handelsavtal med USA. Och det fanns ju bland annat en sån här väldigt hypad presskonferens där man då hade kommit överens om vissa saker med Storbritannien. Men det avtalet, den överenskommelsen, är fortfarande inte undertecknad och har alltså inte trätt i kraft. Så att även när det gäller Storbritannien, som ändå kommit längst i den här processen verkar det som, så är mycket oklart.
Ja, men det har ju varit snurrigt, och har man inget bättre för sig den här klämdagen så kan man ju gå in på New York Times och läsa alla turer med alla tullar och alla tullnivåer och så. Men i veckan kom då alltså det här beslutet från en federal domstol om att Trump måste stoppa alla tullar. Om vi börjar där, alltså vad var den här domstolens argument för att stoppa tullarna?
Ja, det var framförallt de här breda, svepande tullarna som man vände sig emot. De som då är riktade emot i stort sett samtliga handelspartners. Och även de generella tullarna på kinesiska varor. Däremot så lät man de tullar, i alla fall när det gällde den här handelsdomstolen. Det var ju två olika federala domstolar, dessutom bara för att komplicera det ytterligare, som vände sig emot Trumps tullpaket. Men den här handelsdomstolen, så var den tyngre instansen där. De tullar som var inriktade på speciella varor eller råvaror, de fick finnas kvar. Men det var det här svepande som man vände sig emot. Och det handlar i stort sett om vilken lag som Trump-administrationen lutade sig mot då när man genomförde de här tullarna. Det var en IEEPA, IEEPA, den internationella nödlagen från 1977, och den menade domstolen att man inte kunde använda sig av på det här sättet. När det gäller tullar så är det kongressen som har rätt att införa dem, och så ville man då på något vis sätta paus för de här tullarna. Och som du sa, appellationsdomstolen menade sen att man kan köra på med de här tullpaketen tills appellationsdomstolen i sin tur har fattat ett beslut. Och det är ett mönster som vi ser väldigt ofta, att det är väldigt många turer när Trump-administrationen testar gränserna för hur mycket en president kan besluta om. Och det betyder att det är några sådana här turer fram och tillbaka i de lägre instanserna i domstolarna innan vi får några klara besked. Och det finns ju mängder med rättsfall som befinner sig i systemet just nu, bland annat kring personalnedskärningar och liknande. Så att jag nästan blivit så här domslutsavtrubbad, för att man vet nästan att när det kommer ett sånt här ganska dramatiskt domslut, då kan man lita på att det kommer också en överklagan och att de högre instanserna eventuellt inte tycker likadant som de lägre instanserna, eller i alla fall inte vill gå med på att pausa de åtgärder som Trump-administrationen vill genomföra.
Mm. Så ett tungt bakslag för Trump i veckan, men sista ordet är ju inte sagt, eller hur, Peder Gustafsson? Alltså, kan vi förvänta oss att det här beslutet hamnar i högsta domstolen till slut?
Ja, men det vore nästan konstigt om det här inte hamnar där, för att det är ju dit man vill få det här ärendet, så att det blir ett tydligt besked från en domstol. Precis som Roger säger här, att det harvas ju igenom massor av olika domstolar och beslut hela tiden, och man vill ju helst få det här till HD för att det ska liksom finnas ett rejält beslut.
Tullar är ju ett av de vackraste orden, har ju Trump sagt, och vi vet ju att det är ett viktigt verktyg för honom på olika sätt att kunna ha de här tullarna. Så vilken var då reaktionen från Trump-administrationen när det här beskedet om att de måste stoppas kom, Peder?
Då var de ju, alltså, förbannade, skulle man väl kunna säga. Så starka reaktioner kom. De kritiserade ju direkt domstolens beslut och kallade det för ett missbruk av juridisk makt, till exempel, var de ju fram ut och sa. Att Trump-administrationen hävdade ju också att de här tullarna är nödvändiga för att skydda nationella säkerheten, och menar på det att det här är nästintill ett brott mot nationen, det domstolen gjorde. Man använder väldigt hårda ord i alla fall. De har också uttryckt oro för att det här beslutet kommer kunna försvaga USAs position på den globala scenen, enligt Trump-administrationen.
Mm. Vi kan ju höra lite hur det har låtit från Vita huset. Det var inte så glada miner då, som du är inne på, Peder, när beskedet kom. Vi kan lyssna på pressekreterare Caroline Levitt.
The courts should have no role here. There is a troubling and dangerous trend of unelected judges inserting themselves into the presidential decision-making process. America cannot function if President Trump, or any other president for that matter, has their sensitive diplomatic or trade negotiations railroaded by activist judges.
Ja, Caroline Levitt säger ju här det du var inne på, Peder, att det här är ett maktmissbruk från domstolarnas sida. Vi kan inte ha icke-folkvalda domare som klampar in på presidentens auktoritet ungefär. Och Roger, du var ju inne på det, att det här är ett mönster vi har sett med de tidigare besluten, de exekutiva besluten från Trumps sida, och domstolar som utmanar det och kommer med andra besked och sådär. Det pågår ju en debatt om hur mycket Trump är beredd att gå emot eventuella domstolsbeslut. Hur ser den ut nu? Har den väckts till liv igen nu med det här?
Jag skulle säga att den del av den som består av Caroline Levitt och att delar av Trump-administrationen och Trump själv, att de kritiserar domare, den är ständigt pågående just nu. Finns ju siffror på hur många olika rättsärenden som pågår, och där är ju Trump-administrationen nästan i någon form av rekordläge när det gäller hur många olika stämningar som har väckts mot dem. Men det handlar ju också om att Trump-administrationen ju valt att styra i stor utsträckning genom presidentordrar istället för att gå vägen via kongressen. Och man har ju också ett uttalat mål med att man vill se en starkare presidentpost där presidenten ska kunna besluta om mer saker. Och det man framförallt vänder sig emot från Trump-administrationen, det är ju just att de här federala domarna på lägsta nivån i den här stegen, att de gärna inför den här typen av stopp eller paus av de åtgärder eller reformer som Trump-administrationen vill genomföra. Och det är väl det man främst är kritiska mot, att en enskild domare kan ha den här makten. Å andra sidan, som vi kommer att se också när det gäller tullarna, så finns det troligtvis andra vägar som Trump-administrationen kan gå för att fortsätta att bedriva den tullpolitik man har. Det är bara det att de är lite krångligare, det finns tidsbegränsningar. Men det fanns redan tidigare vägar att gå om man inte ville riskera att hamna på kollisionskurs med domare och det juridiska systemet.
Mm. Du rabblade ju upp vilka tullar det är som gäller i nuläget, och de är ju alltså kvar nu eftersom att det blev en paus för det här stoppet. Men Peder, börsen rusade efter det här första beskedet om att tullarna måste stoppas. Hur ser det ut nu? Alltså, vilka fler reaktioner har kommit på det här beskedet och sen att det stoppades och pausades och fram och tillbaka?
Men när beskedet kom så var det ju många företag, särskilt då amerikanska företag inom tillverknings- och tekniksektorn, som blev glada. De välkomnade det här beslutet, för att det första beslutet gynnade ju dem. Och de här höga tullarna har ju varit negativa för dem och är fortfarande negativa. Och de såg ju direkt att det blev en förbättrad möjlighet för handelsvillkor. Sen är man ju tillbaka på samma läge som det var innan, men analytiker varnar ju för att de här fram- och tillbaka-besluten kan skapa ytterligare osäkerhet på kort sikt, eftersom nu när Trump-administrationen är tillbaka i läge ett, så att säga, så är det också så att man måste vänta in HD:s beslut, och man hamnar ju i ett läge där man har en osäkerhet som också då påverkar marknaden, och det påverkar ju företagen också, så att det är ett svårt läge för dem också.
Mm, osäkerheten har ju inte minskat direkt med de här två senaste beskeden i veckan. För det är ju så att alla som annars är väldigt lojala med Trump har ju inte älskat de här tullarna lika mycket som en del andra närstående till Trump. Alltså, är det här beskedet som ändå kom om att det är olagligt att använda den här nödlagen som Trump har använt? Alltså, är det så att även bland några av Trumps närmaste att man kanske drar en lättnande sucken då, även om det pausats tillfälligt? Vad tror du, Peder?
Ja, absolut. Alltså, även om det är många av hans mest hängivna supportrar då som stöttar hans tullpolitik, så har det ju också funnits folk runt omkring honom som är kritiska till den här ekonomiska politiken han för och vilka ekonomiska konsekvenser de här tullarna får. Alltså, flera företag och till exempel såna här branschorganisationer som har ställt sig bakom Trump under valrörelsen, de gick ut direkt när det här beslutet kom och sa att det här är väldigt bra eftersom tullarna har skapat osäkerhet för dem, och då är de ju tillbaka på samma läge igen då. Men så det finns de som stöttar Trump politiskt som också då tycker att de här tullarna är uppåt väggarna eller väldigt skadliga för deras egen business.
Jag tror bara att vi kommer att se, när appellationsdomstolen har bestämt sig, fattat sitt beslut, så kommer vi se att det finns en plan B från Trump-lägret kring hur man ska genomföra det här. Så jag tror att tullpolitiken kommer att bestå, men det kommer att vara mer administrativa krångligheter kring det, och kanske just en tidsbegränsning som gäller för hur länge Trump kan sätta in de här tillfälliga tullarna. Så jag tror egentligen att väldigt lite kanske i praktiken kommer att förändras, men däremot så gör ju domstolarna eventuellt då en tydlig markering kring hur mycket handlingsfrihet presidenten har i de här frågorna innan han måste gå via kongressen eller innan han måste få någon form av godkännande. Och det kanske är den viktigaste symbolfrågan i den här tullhärvan.
Mm, och tullföljetongen fortsätter, kan vi konstatera. Men nu, hörni, så byter vi lite ämne. Egentligen apropå en som varit kritisk mot tullarna men som står Trump nära. Vi ska prata Elon Musk, den självutnämnda first buddyn. Han tackar nu för sig, lämnar sina officiella uppgifter inom Trump-administrationen. Roger, vad är beskedet från Musk?
Jag gick ut på X och tackade presidenten då för möjligheten att få arbeta med att få bukt med slöseriet när det gäller de statliga utgifterna. Men signalerade att Doge, då den här organisationen som han varit med och startat och som genomfört de här nedskärningarna och granskat utgifterna, att deras uppdrag bara kommer att bli starkare över tiden och ha en självklar plats i statens verksamhet även längre fram. Och det blir också någon form av avtackning här om några timmar på en presskonferens med Donald Trump. Så han försvinner inte in i mörkret utan att få ett ordentligt tack av presidenten. Vi får väl se om han får någon present också som han fick när man slutar som vikarie på Sveriges Radio.
Men jag tänkte fråga, blir det tårta? För det är ju alltid på... Ja, blir det tårta på SC när vi ska tacka av?
Ja, men det var alltid frågan också om vem som skulle betala tårtan. Jag vet, när jag var vikarie skulle man också dels bli utlasad och bjuda på tårta samtidigt.
Men Musk, världens rikaste man, han har råd att köpa några prinsesstårtor till sin egen avtackning.
Det har han, men vi har också sett lite grann, alltså lite sprickor i fasaden, tänker jag. Elon Musk har kritiserat det nya utgiftspaketet, den här The Big Beautiful Bill, och samtidigt har det också läckt ut uppgifter från Vita huset om hur Elon Musk försökt blockera OpenAI från att skriva ett kontrakt med Förenade Arabemiraten. Så det finns lite antydningar om att samarbetet kanske inte fungerat helt utan problem på sista tiden.
Alltså, det har inte bara att göra med att förordnandet officiellt går ut nu, utan det kan ligga annat bakom.
Ja, eller så är det så att bägge sidor någonstans ändå luftar lite missnöje nu när man ändå vet att det ska ta slut. Det är ju också så att vi har ju vetat det här ett tag. Musk gick ut i samband med en delårsrapport från Tesla och sa att han skulle avveckla sig från Doge. Men då lät det som att han ändå skulle ha en aktiv roll även längre fram, så låter det inte längre.
Ja, hur mycket har det spelat in att det har gått dåligt för Musks privata företag sedan han började involvera sig i politiken?
Ja, men alltså, vi har ju sett en situation där Elon Musk någonstans har blivit själva symbolen för de här ofta brutala nedskärningarna inom den statliga administrationen. Här i San Francisco så håller man demonstrationer varje lördag utanför Tesla-butiken till exempel. Och det har ju också påverkat affärerna för Elon Musk. Försäljningen av Tesla har gått ner och delvis ser man att det beror på det här folkliga missnöjet med honom. Och det har också funnits kritik från från styrelsen eller aktieägare i alla fall i Tesla som ju velat att Musk skulle fokusera mer på de företag han äger istället för att vara absorberad av att försöka genomföra nedskärningar inom den statliga administrationen. Så det var nog dags för Musk att återvända till sitt imperium, och om man tittar på hans flöde i sociala medier, i alla fall igår när jag kollade, så var det ju väldigt mycket som handlade om rymden och SpaceX och liknande, och även Teslas satsningar på robotaxis i Austin och liknande. Och det verkar som att fokus har förflyttats en del från att försöka vara en politisk influencer.
Mm. Peder, Roger var inne lite på det, men Musk har gjort lite olika intervjuer de senaste veckorna där han då bland annat kritiserat Trumps viktiga prioritering just nu, nämligen The Big Beautiful Bill, det här utgiftspaketet som nyligen klubbades i representanthuset. Och vi kan väl höra lite hur det lät i CBS.
So, you know, I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly. Which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. I think a bill can be big, or it can be beautiful, but I don't know if it can be both. My personal opinion.
Ja, men han säger ju här att det här lagförslaget då som har klubbats, att det kommer att leda till att statsskulden ökar, och det underminerar ju arbetet man har gjort med Doge med att då skära ner på statsbudgeten. Peder, alltså, är det som Roger inne på möjligen lite sprickor i fasaden man ser här i Trumps och Musks relation?
Ja, men det är klart att det är det, och det ska bli intressant att se resten av intervjun också, vad Musk säger i den. Det här är ju en del av en längre intervju som kommer att visas på CBS, så att jag tycker att det ska bli väldigt intressant. Och jag tror också att det är två egon som fyller ett rum så att det blir alldeles för fullt, så att en måste faktiskt lämna det här rummet, och det blir nog Musk som får lämna, för att de här två, de är säkert buddies, men det håller ett tag. Sen tar det slut, liksom.
Mm, ja, det var ju ganska många ändå som frågade sig i början av Trumps och Musks bromance då, hur länge den skulle hålla i sig, med tanke på att Trump inte har för vana att dela rampljuset med så många. Så är den helt över, eller kan den liksom flamma upp igen och vi får se Musk tillbaka i Vita huset? Vad tror du, Peder?
Ja, men jag tror att han kommer att komma tillbaka. Det handlar, jag tror att det blir en paus, om det blir lång eller om det blir kort, det vet jag inte. Men jag tror att de här två, de drar nytta av varandra. Och nu är det ju precis som Roger var inne på där, att det Musk har gjort har också fått så mycket negativ publicitet. Och det har spilt över på Trump, och Trump vill inte ha det där. Så därför så kan man göra sig av med Musk under en period här nu. Så kan man plocka in honom senare när man behöver ha honom. Till exempel när det börjar gå bra för SpaceX och man börjar få iväg de här raketerna så att de funkar och inte exploderar och sådana saker.
Musk har också den senaste tiden beskrivit att det varit tuffare än han hade väntat sig att fullfölja uppdraget med Doge, alltså att skära ner på statsbudgeten väldigt mycket. Hur skulle man kunna säga att det gått för honom med Doge?
Ja, men jag tycker att han har ju uttryckt rätt mycket frustration för att han tycker att han har mött alldeles för mycket motstånd. Han trodde nog att det skulle vara lättare att göra de här nedskärningarna. Han hade ju som mål att minska de federala utgifterna med 2000 miljarder dollar. Men jag såg en siffra här på att det han har uppnått är väl ungefär 150 miljarder dollar. Vilket i och för sig är en del pengar det också. Han har ju minskat byråkratin och rensat bort en del odugliga program som han själv säger. Så att det kommer ju att fortsätta det här arbetet. Men jag tror inte att han är speciellt nöjd själv faktiskt.
Nej, men jag tänkte innan vi går vidare till slutpunkten, vad ni har koll på framöver, så ska ni båda få svara på vilket Elon Musks främsta avtryck blir nu när han lämnar Washington. Vad säger du, Roger Wilson?
Ja, men ett väldigt oklart avtryck, som Peder sa. Doge själv säger att man har sparat ungefär 175 miljarder dollar. Det skulle bli 1086,96 dollar per skattebetalare. Men alltså motsvarande 10 400 kronor, svenska kronor. Men det är väldigt oklart hur stora de där besparingarna egentligen ser ut. Journalister som granskat det här menar att det inte stämmer alls. Det finns oklarheter, ibland rena fel i de här sammanställningarna. Så det gör ju att bara där finns det många frågetecken. Man har också sagt upp kanske 121 000 personer finns det vissa uppgifter om. Det finns andra som säger att mer än 200 000 personer har blivit uppsagda. Det där är också väldigt oklart, för precis som när det gäller skattefrågan så pågår det en mängd olika rättsliga processer kring vilka befogenheter man hade att säga upp folk inom den federala administrationen och på vilket sätt man gjorde det. Så när Elon Musk nu lämnar Doge-arbetet så är det med en väldigt oklar resultaträkning bakom sig. Däremot så har vi ju sett hur han har blivit allt mer impopulär, och även om han nu anstränger sig hårt för att bli en visionär igen som pratar om resor till Mars och liknande, så det är oklart om man kan få tillbaka den platsen, tror jag, i det offentliga rummet. Men däremot har vi sett hur han kanske uppnått en hel del politiska saker genom sin närvaro i Vita huset. Många saker som han har brunnit för och känt starkt för har ju blivit genomförda. Jag tänker till exempel på de vita sydafrikanerna som har tagits emot som flyktingar i Washington. Jag tänker också på transfrågan, där ju Trump-administrationen varit tuff och där Elon Musk är väldigt kritisk. Och jag tror också att vi kanske framöver kommer att se vilka statliga kontrakt som Musk har fått som vi kanske inte riktigt har koll på. Det samarbetet lär i alla fall fortsätta att fungera. Det där den amerikanska staten delar ut en massa pengar till Musk för bland annat utforskandet av rymden och eventuella resor till Mars.
Men då sätter vi punkt för denna podd. Tack så mycket, Roger Wilson och Peder Gustafsson, direkt ifrån USA. Vi ska också tacka tekniker Bradley Jovier och producent Victor Mattsson som nu går iväg på en härlig och fantastisk, hoppas vi, föräldraledighet. Och kommer att ersättas av Anna Roxvall som också har varit producent för det här avsnittet framöver. Ta hand om er, så hörs vi snart igen. Jag heter Cecilia Schavar.
Sveriges Radio, program 1.
Stockholm, Uppsala.
Radiofynd.
Föreningen för flygighetens främjande presenterar Rakaban Singbom, en kosmalisk veteran, kroven och skimponerad av Remel Pavel. Vedmärkande, Brottabir, Birbror Allemsdotter Vrak, Ravel Pommel, Hjörtin Mang.
Brottabir, Ravel Pommel, Hjörtin Mang, vad är nu detta? Jo, i åttonde och sista FFFF fick Alice Babs, Britta Borg och Martin Ljung kliva åt sidan och släppa fram träblåsarna i orkestern. Men inte för att spela. Kasper Ljukström och Nils Blycker hade utvecklat en speciell talang. Och Povel Ramel gav dem i uppdrag att mot gaget av en lunch skriva upp en sketch utifrån det. Mycket nya.
Nu ska vi emellertid göra
på agofton.
Agofton, agofton. Vad är det frågan om?
Vi kommer som ledmedlemmar här och tar presenter för sälfejarfrämjande.
Det är en förening som främjar sälfejandet i landet.
Och för att bli en bra sälfejare så måste man alltså kunna tala taklänges.
Och feja säl, med andra ord.
Jaha, jag tror jag förstår. Tala baklänges och säga fel, va?
Tepris. Precis.
Ja. Vi håller ju på med en liten musikkväm här just nu.
Åh, blir det musik? Vad härligt. Be att de spelar Bruvestaforsens as för mig utav Kallabogölle. Den älskar jag.
Ja, det skulle jag gärna gjort, men nu är det så att vi sysslar just med lite högre musik här, mycket högre.
Högre musik? Ja, men ta Blåsöfrömster då, av Pellen Wettersson Birger.
Ja, det är väl ett stypet näcke. Vad sa ni att det var?
Ett stypet näcke. Han menar ett näpet stycke, Blåsöfrömsten.
Alltså, Blåsöfrömsten. Förresten så är min favoritkompositör Ludwig van Beethoven.
Tajajoka, ja. Hedvig van Båtluven. Det är inte smaltåket, det är inte. Han är duktig, Hedvig. Det är han som har skrivit den där Månssonsjaneten, är inte det?
Han är bras bu.
Jag spelar vad som helst, vet jag. Skethovens buva. Eller varför inte Uvertåren till bästa häcken av Kurt Atterberg? Kurt Kutterberg.
Ja, jag tackar. Overtyren till Bäckahästen av Kurt Asterberg.
Har varit Kutterberg.
Ja. Nej, jag vet. Jag vet något som är mycket bättre. Ni ska spela den här snötvipparkneten. Eller också ska ni ta den här Sara Skede. Sahara Skede, ja. Un asno en tutt. Den är väl fin. Den har den där kelvände sentotaren Komsky Korskariff, va?
Ja, nu har jag inte tid med er längre. Programmet måste fortgå.
Ja, jag förstår. Vi stör inte Skara längre.
Nej, men kom ner till oss och ät en bit någon dag. Lova det. Vi har öppnat ett litet stärningsnäll upp på Söder.
Ja, visst. Tidernas latmokus. Värtligt koljämmen.
Ja, här har jag tagit med mig en satmedel och tittat på så länge. Vi har alltid ett stort allmänt börsgårdsmord och det är mycket omtyckt, ska jag säga. Bland annat finns det sicken spill med lösgrek. Guvepastej med lärka och brandkokt ixen.
Brandkokt ixen, ja. Ja, det låter mycket gott.
Så har vi bröstatråd förstås och orgårdshäst.
Jag sa ju häst också.
Nej, herrgårdsost förstås.
Ja, vi har osterbottensväst också för den delen.
Ja.
Och en massa småvarmt har vi. Man kan välja mellan njuvad sture, revstukning, långfogisada och lorvkåda. Vad man vill.
Ja, och då glömde du ändå spartlandsgorris med smört rör.
Ja. Men det är ju en typisk så sängsak, så att säga. Det är för titta mosträttskustrorna.
Och tänk i augusti då, de har fått ett tjog härligt nykräkta koftor.
Ja, med dickemull.
Ja, det ska vara dickemull till då.
Ja, eller en trippelsoffa med väggytor, det är heller inte då.
Vad är det nu då?
Han menar trippelsoffa med äggvitor. Ja.
Eller rölstrad haspotta.
Jag tar ingenting av det där.
Ja, men en fågel måste vi...
Nej, ingen fågel heller.
Ja, men spämmon plockad oskjuten nyrre. Ja, eller stedkallsjök.
Stedkallsjök.
Fast då har vi ju förstås halkat in på rent kött.
Ja, det har vi.
Ja.
Och då har vi faktiskt mycket att välja på. Vi har till exempel fläskros med motlägg. Ja, om man nu inte föredrar helt enkelt någon stamlek med smörsiljepär. Eller en snipprika katsel med svavad stump.
Ja, och vill ni äta något enklare så går det bra på vanliga kökaroner med mattbullar också.
Ja.
Nej, nu måste jag köra ut er båda två. Jaha.
Adjö och tack för oss.
Ja, adjö. Tack. Och mina damer och herrar, nu kommer orkestern att spela upp Trollhoppet i Brallhögen. Bralltroppet. Det finns inget annat späcke vi kan styra efter.
Vila rätt har ni på mig så ska jag sjunga.
Tack ska du ha.
Föreningen för flugighetens främjande, Ragga Bang Tsing Boom, av Remel Pavel. Pavel Reb, Povel Ramel, från 1951. Följ radiohumorns utveckling i Radiofynd. Jag heter Magnus Berg.
Sveriges Radio, sedan 1925.
Rysslands försvarsdepartement kommenterar nu den ukrainska drönarattacken mot militärflygplan på rysk mark där över 40 plan ska ha attackerats. Det ryska försvarsdepartementet kallar det för en ukrainsk terrorattack mot flygplatser i Murmansk, Irkutsk och flera andra regioner. Flera flygplan började brinna men de flesta attackerna slogs tillbaka och några personer har gripits upp i Ryssland enligt flera nyhetsbyråer. Och Ukraina ska ha förberett den här operationen länge, det rapporterar vår Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren.
Det här har varit en extremt komplex logistisk aktion som har planerats i 1,5 år. Och det handlar alltså om 4 ryska militära flygfält som har attackerats av drönare, inte från ukrainsk mark utan de har fraktats till Ryssland i lådor och sen stått på lastbilar. Och det här har bekräftats av 2 av guvernörerna i 2 av de här områdena att det alltså har attackerats flygplan då från de här lastbilarna.
Hur skulle det här kunna påverka då eventuella förhandlingar om vapenvila imorgon i Istanbul?
På ett sätt så visar ju Ukraina att man fortfarande har styrka att genomföra en sån här komplex operation och det kan så att säga göra att Ukraina får styrka också i de här samtalen. President Volodymyr Zelensky ska ha varit med och planerat den här aktionen och han har också sagt idag att en delegation är på väg till Istanbul för att delta i samtalen imorgon.
Vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren i samtal med studioreporter Katarina Bojve. Israels militär tillbakavisar nu uppgifter om att det var den som skulle ha öppnat eld vid ett center där mat delades ut till hungriga invånare i Gaza. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. I ett uttalande skriver armén att resultatet av en första utredning visar att den inte öppnat eld mot civila som befunnit sig i närheten eller i en distributionsanläggning för nödhjälp. Nasser-sjukhuset uppger för Ekot att över 30 personer dödades i skottlossningen. Men vem eller vilka som sköt är oklart. Nu höjs panten på returglasflaskor och förhoppningen är att fler flaskor ska returneras och återanvändas. Från och med idag är panten 3 kronor för både 33 och 50 centiliters flaskor. Flaskorna kan till exempel pantas i Systembolagets butiker och i många livsmedelsbutiker. 7:03 i Ekostudion, Angela Wiesedelar.
P1, Sveriges Radio.
7:03 är klockan och vi fortsätter söndagskvällen här i P1 med en återutsändning från igår. Konflikt med Fernando Arias.
Inge, uppehållspullor.
Det är den 9 maj i år och den ukrainska säkerhetstjänsten, SBU, hävdar att man avslöjat ett spionnätverk på ukrainsk mark. SBU publicerar en film från vad de säger är ett gripande i sydvästra Ukraina. På filmen ser man hur 2 kamouflageklädda män leder ut en person från en byggnad som de sedan föser in i en SUV. Den misstänkte personen böjer sig framåt. Hans händer är fängslade bakom ryggen och ansiktet är dolt av en huva. Enligt den ukrainska säkerhetstjänsten ska mannen ha samlat information om Ukrainas försvar, vilken typ av militär utrustning som finns i den här delen av landet, vilka vapen som kan köpas på den svarta marknaden och placeringen av S-300, ett luftvärnssystem.
Both are charged with high treason, accused of gathering intelligence on ground and air defense.
Att misstänkta ryska spioner grips i Ukraina är inte ovanligt. I krig är försvarshemligheter en högt värderad handelsvara. Men den här händelsen sticker ut. Den misstänkta mannen som man ser på filmen, han är inte ryss. Han är en ungersk spion, enligt SBU. Men varför skulle EU och NATO-landet Ungern vilja spionera på sitt grannland Ukraina? Jag heter Fernando Arias. Det här är Konflikt. Filip Kotsambokidis,
ja.
Före detta Östeuropa-korrespondent. Det låter som det är kyrkomusik, eller hur?
Ja, precis. Det är från en kyrkogård i staden Uzhgorod i Transkarpatien i Ukraina. Mm. Nära den ungerska gränsen. Det hålls en minnesceremoni för Ukrainas stupade soldater där. Och den här regionen är en viktig nyckel för att förstå varför Ungern och Ukraina just nu är på kollisionskurs med varann. Men vi börjar där på kyrkogården. Det är den 8 maj, segerdagen i Ukraina, och man minns slutet på andra världskriget samtidigt som man hedrar de som stupat i det pågående försvarskriget mot Ryssland. De nygrävda gravarna är väldigt praktfullt dekorerade och från lite avstånd så formar de nästan som en gulblå tårtbakelse med alla gulblå ukrainska flaggor som står tätt ihop. Och efteråt, när alla har gått hem, så står en ensam kvinna kvar vid en av gravarna. Hon har en brun cigarill i handen och ögonen är så där hopklibbade av svart mascara. Han älskade mig väldigt mycket och beskyddade mig, säger mamman Kristina. Min sons liv kan beskrivas med tre ord. Förskola, skola och krig. Han hann inte se någonting annat, säger hon.
Але життя мого сина можна описати трьома словами: садочок, школа і війна. Більше нічого не побачив ще.
22 år blev han Roman med kodnamnet Citrus eftersom han älskade citroner. Han kunde käka ett helt kilo, säger hon. Roman berättade inte när han skulle iväg på farliga uppdrag, som när han var i Zaporizhia där han dödades av en rysk drönare.
Дуже шкодую. Я дуже ним пишаюся дійсно, бо я знаю, що дитина моя дуже багато там зробила, і це була мрія всього його життя.
Jag är förkrossad, men jag är också stolt över honom, säger hon. Roman hade en ärftlig sjukdom, så han hade kunnat undantas från militärtjänst, men det ville han inte. Hans dröm hela livet var att bli soldat, säger Kristina. Samtidigt som hon hälsar igenkännande på en kvinna som pysslar om graven bredvid. Jag frågar henne vad hon tycker om att grannlandet Ungern motsatt sig hjälp till Ukraina under kriget. Det gör ont, säger hon. Alla de här unga männen borde levt idag. De hade haft barn och byggt sin framtid. Kristina berättar att hon är till hälften ukrainare och till hälften ungrare. Och att hennes mamma är härifrån men bor i Ungern sedan 20 år tillbaks. Jag älskar henne och hjälper henne, men jag känner ilska mot Ungern, säger hon.
Jag не хочу обіжати нікого, чесно, але я маю певну злість на.
Кристинас мама har en annan syn på kriget, berättar hon. De politiska skillnaderna mellan dem är så stora att hon har förbjudit sin mamma att prata politik när de ses.
Hon